Nu har vi lärt oss hur pjäserna ställs upp och hur de går. Men nu måste vi också fundera lite grann på deras värden. Vi har ju berört en del av det tidigare. Vi ska titta lite grann på när vi tar och jämföra dem. Vi har jämfört pjäsernas värden när vi har ställt dem på David 4, mitt på brädet förut. Nu ska vi göra en liknande undersökning fast när vi ställer dem i ett hörn. På Anna 1 tar vi som vår utgångspunkt. Vi börjar med damen. Vi ställer en vit dam på Anna 1. Och du kan pausa och räkna efter hur många rutor som damen kan välja på att gå till. Ja, som du har lärt dig vid det här laget så är det för att komma över brädet på den långa diagonalen eller längs en rad eller en linje så är det 7 rutor i vardera fallet. Så vi har alltså från Anna 1 till Hector 1 täcker damen 7 rutor på första raden. Längs A-linjen, Anna-linjen, från Anna 1 till Anna 8 så täcker ju damen rutorna från Anna 2 till Anna 8. Det är 7 rutor där också, då uppe i 14. Och när vi täcker från Anna 1 till Hector 8 så har vi då förutom den ruta som damen redan står på Anna 1 alltså 7 rutor till. 21 rutor täcker damen när den står i ett hörn. När den stod i centrum på brädet så täckte den, om du minns rätt, när den stod på David 4 alltså, så täckte den 27 rutor. Så damen täcker många fält oavsett om den står i ett hörn eller om den står i mitten av brädet. När det är helt fritt här så att säga i alla fall. Då sätter vi ett torn på Anna 1 istället och som du kanske kommer ihåg så hade tornet som stod på David 4, det täckte 14 rutor. Nu ska vi se hur det är när det står i hörn på hörnet. Ja, den täcker faktiskt 14 rutor då också. Så tornet har ungefär samma räckvidd om det står i centrum eller om det står i ett hörn. Eller det har samma räckvidd när vi mäter på det här sättet. Däremot så såg vi att damen då kunde öka sin räckvidd. Men även när damen och jämförs med tornet när det står i hörnet så täckte ju damen 21 rutor och tornet 14. Tornet täckte ju den första raden och A-linjen, Anna-linjen. Men däremot så fick ju inte tornet gå diagonalt. Så det blev 14 rutor för tornet. Då tar vi löparen. Den stod tidigare på David 4 och då täckte den 13 rutor. Nu sätter vi den på Anna 1. Och du ser då att den täcker då bara 7 rutor har den att välja på. Så där har det blivit en begränsning. Och vi ser här ytterligare en tydlighet. Att tornet täckte ju 14 rutor när det stod på hörnet. Medan löparen då täcker 7. Ytterligare någonting som talar för att tornet är starkare än löparen. Så sätter vi springaren i hörnet på Anna 1. Det har vi testat förut. Den kan gå till 2 rutor. Medan den i centrum kunde gå till 8. Så vi ser att springaren när det gäller bara hur många rutor den kan nå ligger ganska dåligt till om vi jämför med löparen till exempel. Så sätter vi även kungen i hörnet. Från Anna 1 så täcker kungen 3 rutor. De 3 grannrutorna. Medan den när den stod i centrum täckte 8 rutor. Om vi då tar och funderar lite grann kring vad vi kommer fram till. Vi tänker oss att en bonde är värd en poäng. så ser vi att damen måste ju vara mest värd. Vi sätter den på 8-9 poäng, någonstans där. Tornet brukar man säga är värd ungefär 5 poäng, kanske något mer. Löparen brukar man säga kanske är värd 3-3,5, sådär. Det beror lite på ställningens karaktär. Speciellt om man har 2 löpare, då är löparna starka. Och om det är en öppen ställning. Springarna brukar man säga är värd lite drygt 3, kanske 3,2, lite mindre än löparna. Och det beror på att springaren kan ta sig fram väldigt bra i olika sorters ställningar då. Alltså i slutna ställningar där löparna är mycket begränsade, där tornen är begränsade, där har springarna ofta väldigt stor användning, där får man stor användning för sina springare. Men vi kommer då se att pjäsernas värde kommer att skifta beroende på hur det ser ut runt omkring dem alltså. Så att det här är verkligen tumregler. Men det är klokt att hålla sig till dem som nybörjare. Och vi kommer då till bonden som vi säger är värd 1 poäng. Men vi ska nu titta lite grann på bönderna också. Ja, kungen, den har ju inget värde eftersom har man förlorat den så vid ens kung fångad så att säga så är partiet slut helt enkelt. Om vi tittar på bönder då. Så säger vi generellt att de är värda 1 poäng och det är en bra utgångspunkt. Men om en bonde står på annat 2 så ser vi att den kan gå 2 steg framåt. Likadant som om den stod på till exempel David 2. Men den täcker lite färre fält. Alltså den vaktar färre fält för den slår ju snett framåt 1 steg. Så den kan bara slå till Bella 3 om den står på Anna 2. Alla andra bönder kan slå täcke åt 2 håll. Om de som står lite längre in. Vi tar Anna 2 bondens granne, bonde på Bella 2. Den vaktar ju så att säga fälten Anna 3 och Cesar 3. Om motståndaren ställer någon pjäs där så kan bonden från Bella 2 slå den. För att den slår snett framåt ett steg. Och det här gör att man skulle kunna tänka sig att det, åtminstone i början på spelet, hellre är så att man ska försöka bevara bönderna som står lite mot mitten. De täcker lite mer fält än de som står bara på kanten. Det här är någonting som verkligen är finlir. Men jag kommer att bygga vidare på lite sådana här saker framåt när du blir en starkare spelare. Så jag vill nämna dem även här. Man kan också säga att om man har kontroll över de här mittenrutorna. Vi tittar på brädet. Vi tittar på kvadraten som är precis i mitten. David 4, Eva 4, David 5 och Eva 5. De kallar vi för absoluta centrum. Så gör vi en liten större kvadrat på 16 rutor. Vi drar den från Cesar 3 upp till Cesar 6. Vi fortsätter till höger från Cesar 6 till Felix 6. Tillbaka ner till Felix 3. Och svänger till vänster igen till Cesar 3. Så om vi har en kvadrat som täcker in alltså de här från Cesar 3 till Cesar 6 till Felix 6, Felix 3 till C3. De 4 rutorna. C3, F3, C6, F6. Det kallar vi för centrumzonen. De täcker så att säga också den stora kvadraten, den rymmer då den här lilla kvadraten som vi kallar för absoluta centrum. Vi har ju sett att många pjäser, till exempel springarna och även löparna, de tjänade ju mycket i räckvidd om de stod mot mitten. Så springare och löpare, de vill gärna vara centralt placerade. Det var inte lika viktigt för ett torn till exempel att stå på David 4, för den täckte ju fortfarande bara 14 rutor. Om det stod i hörnet så täckte den också 14. Det viktigaste där för tornet är att det är öppet. Men för en springare, särskilt för en springare, så täcker den ju fler rutor om den står i mitten på brädet. Eller om den flyttar sig inåt successivt. Du kan själv testa hur många rutor springaren kan gå till om den stod på Anna 1. Det såg vi. Den var 2. Låt oss ta om den kan stå på Bella 2. Vi flyttar oss in snett här. Bella 2, då är det fortfarande en del rutor som den inte kan gå, liksom att den förlorar lite grann för att den står så nära kanten så att den ramlar utanför. Om den skulle gå 2 steg till vänster till exempel skulle den hamna utanför brädet. Så från Bella 2 kan den gå till Anna 4, Caesar 4, David 3 och David 1. Men det är vackert så. Den har fördubblat antalet rutor den täcker. Det blir 4 rutor. När den stod på Anna 1 var det bara 2. Vi flyttar in den ytterligare ett steg till Caesar 3. Nu kommer den in i centrumzonen. Och nu så täcker den faktiskt många fält. Den täcker 8 fält därifrån också. Anna 2, Anna 4, Bella 1 och Bella 5. David 1 och David 5. Och Eva 2 och Eva 4 från Caesar 3. Så när den kommer in i centrumzonen, då täcker den faktiskt lika många rutor som när den stod i det absoluta centrum. Skillnaden är däremot att om den står i det absoluta centrum, då kan den täcka fält som står lite närmare motståndaren. Den är lite mer irriterande om den är fast placerad i absoluta centrum, för den täcker fortfarande 8 rutor. Men om den får stå i fred där, då kommer den vara farligare, för den är närmre motståndarens ställning, kan hoppa in och ta motståndarpjäser, anfalla kungen kanske. Och likadant är det alltså för en löpare. Om den stod i mitten på David 4 så täckte den 13 rutor. Stod den i hörnet på Anna 1 så täckte den 7 rutor. Står den på Bella 2, vi flyttar in den likadant, då får den ytterligare några rutor. Den täcker fortfarande 7 längs den här långa diagonalen. Men den täcker också Caesar 3, 1 och Anna 3. Så då har den kommit upp i 9. Vi flyttar in löparen till Caesar 3. Då täcker den fortfarande 7 längs sin långa diagonal. Men nu har den diagonalen Eva 1 till Anna 5 också. Och det är 4 rutor på den. Så då har vi 7 plus 4, det blir 11. Och sen ser vi att den kommer upp i sitt max när den står på David 4. Ja, eller på Eva 5 hade lika många också. Lika många rutor hade den täckt. Men när den står i absoluta centrum, då täcker den ännu fler rutor, 13. Så därför så kan vi säga att om vi kan kontrollera absoluta centrum, då kommer vi så småningom att kunna placera våra pjäser där, framförallt de som kallas för lätta pjäser. Löparna och springarna tjänar väldigt mycket på att stå där, för då kommer de att täcka upp mycket. Men för att vi ska få centrala placeringar där, då måste vi oftast försöka att få bort motståndarens centrumbönder. De bönder som står på Eva och David och kanske Felix och Caesar, de som kan komma in i den här centrumzonen. För bönderna kan hota bort de här löparna och springarna. För tänk om det skulle vara så att vi kan i och för sig ta en bonde som står i mitten där, men då förlorar vi vår löpare. Okej, då har vi förlorat 3 poäng och motståndarna har bara förlorat 1. Och här ser vi att genom att bönderna är så många och inte är värda så mycket, så kan man då genom att använda bönderna som en slags terrorgrupper, så kan de hota bort våra lite starkare löpare och springare, för de vill vi ju behålla. Så att det bästa är att försöka använda sina egna bönder för att erövra fält i mitten. Försöka få bort motståndarnas bönder genom att vi tar över med våra egna bönder. Och det här gör att i början på spelet i alla fall, hur det förändras lite grann på slutet nämligen av spelet. Då kan en bonde på kanten vara väldigt, väldigt bra att ha. Men vi talar nu om hur vi börjar spelet. Då är det viktigt att kontrollera centrumzon och absoluta centrum först och främst med bönderna, och även se till att våra löpare och springare får kontroll över de här mest centrala fälten. Så ett parti kommer förmodligen i klassisk schackteori att börja med att vi ställer ut bönder på Eva 4 och David 4 och sådär. Det här gör att det ofta blir slagsmål i mitten, och då kan det uppstå ett problem. Våran kung kommer att sakna skydd av bönder, och pjäserna som står och skyddar kungen runt omkring ger sig ut på olika strövtåg och sådär. Och det blåser kallt i mitten för kungen, och kungen är ju ingen riktig hjälte. Han behöver skydd av andra pjäser, och därför så är det i början av spelet klokt att försöka gömma kungen på kanten bakom lite bönder och sådär. Man får se till att det inte blir sånt här att den blir instängd och matt bakom sina bönder, som vi har sett i en del av övningsexemplen. Men därför så kommer vi nu in på ett viktigt sätt att gömma kungen på, som kallas för rockad. Men det tar jag i nästa klipp. Jag vill sammanfatta det jag har sagt här, som du behöver tänka på när vi snart ska börja spela ett parti. Pjäsernas värden är ungefär så här, att en bonde i värd 1, en springare lite drygt 3, löparen är ännu mera lite drygt 3, tornet 5 lite drygt också, och damen någonstans mellan 8 och 9. Och det är viktigt att från början försöka täcka rutorna i mitten, det absoluta centrum. För det gör att ens egna pjäser, om vi har kontroll där, så kan de få bättre verkningsgrad. De täcker flera rutor och sådär. Och några som kommer att vara med och bana väg för de lite starkare pjäserna, för att de kan komma in i mitten, det är våra bönder som ska försöka ta över fält, jaga bort motståndarens pjäser och slå ut motståndarens bönder. Kan vi få kontroll över mitten, då har vi kommit väldigt långt. Nackdelen är dock förstås att vår kung då lätt, om den står kvar i mitten, blir väldigt utsatt. Så därför ska vi nu bekanta oss med rockadregeln. Men det kommer vi till alldeles strax.